Hej och varmt välkommen till avsnitt 212 i Karriärpodden. Det här är avsnittet när jag träffar Kristina Stielli, som för många är känd som föreläsare och författare inom områden som arbetsglädje, kommunikation, medarbetarskap och förändring. Hon har blivit prisad som årets talare flera gånger och vi ser henne på scener över hela landet och i tv-rutan titt som tätt. Men nu ska vi få lära känna Kristina lite mer på djupet och få reda på vem hon är egentligen och hur kommer det sig att hon bejakat livet på ett helt annat sätt än vad hon gjorde tidigare i livet. Och hur det var att växa upp i en kristen familj, om hur jobbet och att prestera för att bli älskad till slut gjorde att hon fick en helt annan vändning både i livet och i sin karriär. I det här avsnittet får vi ta del av hennes erfarenheter och lärdomar och pratar mycket om vikten av att hitta drivkrafterna hos sig själv för att bli lycklig och framförallt sann mot sig själv. Låter det spännande? Det kan jag intyga. Tack för att du följer med och lyssnar. Här kommer nu avsnitt 212 med min gäst Kristina Stielli och mig Eva Ekedal. Kristina Stielli, välkommen till Karriärpodden.
Tack så mycket.
Alltså jag är så bubblig.
Ja, jag är också full av en massa saker som ska bli spännande att få prata med dig om, verkligen.
Ja, och nästan så här som jag känner, nu måste jag förvalta den här tiden väl. Men jag har ju alltså den senaste tiden, sen vi hade bestämt det här datumet så har jag... Jag visste ju såklart vem du var innan, men jag har knarkat lite Kristina Stielli den senaste dagen. Det är kanske lite konstigt uttryck, men alltså, jag har försökt läsa, vara med och lyssna på alla poddarna och videoinslag. Och det finns ju hur mycket som helst. Men det kanske är så när man har blivit årets talare. Det är 2 år i rad, va?
Ja, precis. Ja, det finns mycket på nätet, men jag har styrt det själv. Jag vill inte att det ska finnas sånt som jag inte har liksom bestämt ska finnas där. Men det finns mycket, ja. Och jag vill också ha varit noga med att det ska visa vem jag är. Så att man ska kunna ha det som ett CV. Att någon vill veta vem är du, så kan jag med liksom... Jag kan säga och känna mig trygg att du kan googla. Så ser du vem jag är.
Och sen så kände jag också så här att det var så här meant to be att du skulle komma idag. För att... jag känner att jag behöver dig. Nej, men alltså, om jag ska vara väldigt personlig så handlar det ju väldigt mycket om att alla hamnar vi ju i svackor i olika sammanhang och behöver extra energi och pepp och arbetsglädje och allt det. Och arbetet ger mig för sig väldigt mycket glädje, men det är ändå det där att man behöver få i sig hur man ska tänka. Så att jag kände själv att när jag började lyssna på dig så bara, just det. Så där ska jag tänka.
Fast det är inget nytt, eller hur?
Nej, egentligen kanske inte. Men ändå så säger du det nog på ett bra sätt. Vi ska lyssna på vad du säger nu innan jag börjar recensera.
Ja.
Men, och då är det ju så att alla kanske inte känner har knarkat.
Nej, det får vi hoppas att alla inte har behövt svettas med mig.
Nej, men de som inte känner dig alls, hur går beskrivningen då?
Jag har jag är inne på mitt tredje liv. Jag har levt ett liv. Det första livet, det var i en väldigt begränsad form när jag var strikt hållen i en frikyrklig miljö. Det andra livet var när jag var lycklig och småbarnsmamma som inte, alltså man är inte lycklig hela tiden, men du fattar, man var så här, liksom, det var det där livet i huset och temakalas och grillkvällar och grannar och så. Det är det andra livet. Och sen det tredje livet, det är när jag får göra precis det jag vill göra själv.
Mm. Du är i det tredje livet nu.
Ja, det är jag. Mm. Jag tänker att jag behöver inte flera. För jag trivs väldigt bra med att vara...
Vi har ju nio liv, eller det är katterna kanske?
Ja, det är katterna. Nej, okay. Men jag känner verkligen att jag har... Jag är grundad i mig själv. Jag är väldigt, väldigt trygg i mig själv. Jag vet varför jag gör saker. Jag tar ansvar för mina beslut. Jag tar ansvar för min tid, mina relationer, mina val. Jag får leva själv, gör jag, med... stort nöje får jag ha vad jag vill i kylen. Ingen som frågar i köket så där, vad blir det för mat? Jag får, det kan fortfarande kännas lite hisnande att jag kan gå ut ifrån min lägenhet utan att någon frågar, när kommer du hem?
Mm. Du har ju valt att se det på det här sättet också. Mm. Men om vi skulle följa din livslinje lite då?
Ja, alltså det är ju verkligen så att jag fick ju lära mig väldigt tidigt att jag skulle se till att göra andra glada. Det är väl det som alltså, i kyrkan så var det så att... Eller, vi säger så här, min mamma lärde mig att du ska se till så att andra är nöjda och glada. Och är de inte det så har du gjort någonting som är galet. Mm. Och då handlade det väldigt mycket, och det är lätt för en 4-5-6-åring att tycka att det är precis den sanningen, att det är det som gäller. Så det var inga övergrepp på något sätt, men sitt still, gå försiktigt, prata tyst, prata högt, skratta inte för mycket, skratta inte för lite, sov med händerna på täcket. Och sen hade vi Gud och Jesus på det där. Och det var viktigt att jag gjorde dem glada också. Det var väldigt svårt att veta vad de blev glada för. Men det var ju tydligt att man inte, alltså jag fick inte synda, så det gjorde jag inte. Men problemet för mig var ju att Jesus hörde mina tankar, så jag fick inte tänka syndiga tankar heller. Så att jag bad, man kan säga att jag ägnade väldigt mycket tid åt att be om förlåtelse för allt, ända upp tills jag blev kanske 19-20 år.
Så var hela uppväxten, ja, skolgången?
Ja, allt. Så att jag fick lära mig tidigt att den drivkraften som du ska jobba efter, det är att se till så andra blir glada. Den här tog jag med mig in i skolan, i relationer.
I jobb också?
Ja, senare i jobb, absolut. Mm. Mm. Så i skolan så var det så att jag rättade mig efter dem. Om jag ville vara med dig så tyckte du om fotboll, och då tyckte jag också om fotboll. Mm. Så att jag tappade bort mig extremt mycket där.
Så vem är Kristina?
Vem är jag? Och det är väl... Det är också det, tror jag, som låg till grunden för att jag stod på Birger Jarlsgatan och inte visste vem jag var och var jag kom ifrån och vart jag skulle. Och då hade jag alltså... Och det låter, det här uttrycket är så, det är misshandlat. Jag blir lite provocerad när folk säger så här, gud, jag gick helt in i väggen i fredags. Ja. Det handlar inte om det, utan 1990, nu ska vi se här, det här var 1998. Mm. 1999 så var jag en av de första faktiskt i Sverige som diagnostiserades med utmattningssyndrom. Okay. Och var sjukskriven i 2 år. Låg på sjukhus, fick dropp. Det var en lång historia, men där hade jag ju drivits av fel saker. Det var också det som gjorde att jag drevs av fel saker i mitt äktenskap också.
Och det var du inne i då, ja?
Ja. Mm. Min man tyckte ju att vi skulle spela golf, och jag bara, ja, det gör vi. Och så var det någon som frågade mig, varför spelar du golf? För att jag tycker det är så kul. Nej, det var ju för att jag ville att han skulle älska mig.
Mm, för att han skulle bli lycklig.
För att han skulle bli glad. Så att det är väl där jag är lite granna, så att jag vill att när man har lyssnat på det här så vill jag att man ska känna att, men vänta lite, vad är det jag drivs av? Vad är det som är viktigt för mig? För att det är klart att vi ska göra saker för andra, absolut, men inte så att det handlar om att du kliver på dig själv.
Nej, och det var det som hade hänt under så lång tid.
Ja.
Och jag tror att det är många som kan känna igen sig i det där, faktiskt det här med, för det, jag antar att din mamma inte sa att du skulle det här, utan det var subtilt hur det gick till.
Absolut, det var så jag blev fostrad till att agera. Och även belönad. För att om jag, alla människor vill ju höra till, alla människor vill bli bekräftade. Och det kan man ju bli på olika sätt, det vet vi ju, inte minst tack vare Hjalmar Gullbergs fantastiska, som jag ofta går tillbaka till. Men vad gör du för att bli bekräftad? Vad gör du för att bli omtyckt och inkluderad? För min del så var det att se till att vara som alla andra vill att jag skulle vara. Det är inte så svårt.
Nej. Så och frågan och är bara... anpassa sig. Det gör ju de flesta barn. Vill också ha en mamma och pappa som är glada.
Absolut. Och det är det viktigaste för en liten unge. Och då var ju inte det svårt att göra pappa glad. Det var ju bara genom att... han blev ju glad om jag spelade piano. Så då spelade jag piano. Mamma blev glad när jag blev ihop med den killen som hon tyckte att jag skulle bli ihop med. Och då blev jag ihop med honom. Så att det var... Och jag menade att det här är... Alla gör vi någonting för att bli bekräftade. Frågan är vad och i hur hög utsträckning. Och vad är priset? Vilket pris är det som vi betalar? För det finns alltid ett pris. Och för min del så blev det här priset väldigt högt. För jag tog ju med mig de här drivkrafterna in i mitt yrkesliv. Och där möttes jag av olika chefer, för det kallades inte ledare.
Nej.
Inte på det sättet.
Ja, ska vi prata lite om ditt liv nummer två då? Om man, det var ju bra det här att dela in
ja,
det
i
olika.
Ja, då vet man vad man har sig själv.
Ja, vi är på tvåan nu då.
Ja, vi är på tvåan.
Ja. Och då började du jobba med, inte det du gör nu ju, utan hur var det i starten på din karriär? Det var,
ja, exakt. Och jag kände lite när du frågade mig om jag ville vara med här, så kände jag så här att nej, alltså för karriär, det har jag väl aldrig haft. Och det tror jag är någonting som mera hör till liv tre. Att jag verkligen då började planera och visste och förstod att jag hade ansvar för hur jag vill att mitt liv ska se ut. Men alltså, om jag tittar på det fantastiska alla jobb jag har haft som har lärt mig så mycket, så har det varit... det första jobbet var inte medvetet, det var ett bananskal. Och gudar vet vad hade jag varit om jag inte hade fått det. För då blev jag resebyråassistent på Nyman & Schultz i Göteborg. Och fick uppleva fantastiskt mycket spännande. Jag insåg att jag var duktig. Jag insåg att jag var skicklig på att projektleda, kan man säga. Om man nu drar det lite granna. Jag var väldigt duktig på relationer. Och allt det här, när jag då vuxit upp med en mamma som säger att jag inte kan någonting, så var det här lite granna som en wow, vad häftigt. Jag blev väldigt omtyckt och hade väldigt roligt. Och...
Så det var resebranschen ganska länge?
Resebranschen. Sen var det så här att det kom hotellrepresentanter. Så att när jag satt på resebyrån så kom det en man eller en kvinna från Hilton i Helsingfors. Och så sa de här, när era resenärer åker till Helsingfors, då ska ni boka Hilton. Och då tänkte jag, sån där vill jag bli. Så då ringde jag upp ett hotell i Göteborg som nyss hade öppnat, som heter Sheraton. Och sa att jag vill jobba hos er. Och då sa han, jaha, då får du väl komma hit och berätta varför. Och sen fick jag jobb där som key account manager och ansvar för storkunder. Så att jag tog liksom mig vidare, men jag jobbade alltid med, alltså jag gick vidare på lust. Det där vill jag göra, det verkar roligt. Och på Sheraton så fick jag uppleva min första fantastiska chef som var... enormt empatisk, extremt inkluderande, väldigt värdegrundsstyrd och väldigt hård. Passade mig utmärkt. Han var fantastisk på alla sätt. Och där blev jag headhuntad till att jobba, att starta upp en resebyrå på Volvo. Så jag är tillbaka på Volvo, så blir jag headhuntad utav Volvos travel managers. Sedan kommer kärleken emellan. Jag flyttar till Stockholm, får jobb som försäljningschef på All Nippon Airways, ett japanskt flygbolag. Och sedan kommer barn. Och sedan är man tillbaka på ruta noll. Det var spännande.
Ja, så då var vadå? Ju... Vad hände med dig då?
Nej, men då är man ju inte... efter att du varit hemma 4 år med barn, då hade det japanska flygbolaget, de hade dragit tillbaka sin representation i Sverige, så jag var arbetslös. Och det tyckte jag var svårt att liksom komma tillbaka på samma nivå. Men jag tänkte att det är bara att jobba upp sig igen. Så att jag fick ett jobb till slut som assistent till försäljningschefen på ett filmbolag, Egmont film, nordisk film. Men där var det också så, alltså, och det kan man väl säga är lite grann signifikativt för Liv 2, att jag talade om för andra att det här vill jag ha. Att jag ändå hade lärt mig att tro på att jag kan saker.
Det hade vuxit att det fanns ett jag som var viktigt.
Precis, precis. Jag vill visa att jag kan det här. Och jag sökte det här jobbet som försäljningsassistent och ringer till vd-assistenten några dagar senare och frågar hur ligger det till. Ja, tyvärr det ligger i nej-högen. Nej, där ska jag inte ligga. Utan du måste lägga mig i ja-högen. Och så hade vi ett långt samtal och så fick jag jobbet till slut. Så att det är ett av de roligaste jobben som jag har haft. Och det var där jag brakade
sönder. Okej. Kan vi prata om hur det gick till? Vad var det som fick dig att stå där på Birgasgatan?
Ja, alltså, jag skulle säga att där hade man inga värdegrunder. Det här Egmont, inga värdegrunder. Det här var länge sedan, så Egmont idag är ett fantastiskt företag. Man hade inget tydligt ledarskap. Man hade otroligt luddiga ansvarsområden. Man jobbade dessutom med film och spel. Det var roligt. Vi hade en jättestor lekstuga. Så att min uppgift var att sitta och titta på film och budgetera försäljning. Så jag tittade väl kanske på 12-15 filmer i veckan. Sen kommer PlayStation till oss 1994.
Ja, jag har läst något om att du var den första som...
Ja, jag var faktiskt en av de första som höll i den första konsolen som kom in ifrån Japan 1994. Jag hjälpte till att starta PlayStation Hotline och så vidare. Men du vet, då när man sitter där och så ska man käka lunch, då kommer en kollega: kolla, jag har fått Tomb Raider. Är det någon som vill spela? Alltså vi hade verkligen kul. Och sen hade jag en chef som uppskattade mig enormt, men där var det så att jag vet, jag fick ett presentkort ifrån honom en gång, och så där han sa att du är fantastisk, och så fick jag ett presentkort på 1000 kronor på en restaurang, och då var det någon som sa att det där är bara som att kasta köttben till dig, för du kommer bara jobba ännu hårdare. Så där var jag, där ramlade jag ner i en bekräftelsefälla. Jag ville visa hur fantastisk jag var. Och det gjorde jag. Och det här är min största sorg.
Var du en så här överpresterare?
Det här gjorde jag, och det här är min största sorg. På bekostnad av barnen. Det gjorde jag. Jag var i en total vindtunnel. Jag hade så mycket alltså det var så mycket uppskattning. Kristina var fantastisk. När man la någonting på hennes bord så bara rasslade till. Hon sätter alla budgetar, hon får ökat ansvar. Sedermera så fick jag ansvar för att lansera Independence Day. Jag fick ansvar för Star Wars-releasen. Jag fick ansvar för Men in Black. För ansvar för My Best Friend's Wedding. Jag sitter och ska lansera Titanic och har en budget på en marknadsföringsbudget som jag får arbeta med alldeles själv, för jag är ansvarig på 6 miljoner kronor, och det här är 1997. Så det är rätt så.
Det var flying high.
Det var flying.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
High. Precis, det var som att vara hög.
Mm.
Och jag levde på Coca-Cola, cigaretter, kaffe. Åkte hem och la barnen. Cyklade tillbaka till jobbet. Satt till långt in på natten. Var tillbaka där tid på morgonen. Jag var oövervinnerlig.
Mm. Och ekorrhjulet snurrade och snurrade.
Ekorrhjulet snurrade. Och alla stod in till och bara, du är så fantastisk. Så det var ingen. Jo, det var någon som sa att, och det är väl det man inte ska säga till någon som då är, som du sa, högpresterande och har tappat fokus. Man får inte säga så här, ska du inte ta det lite lugnt? Det betyder att, okej, så du tycker inte att jag jobbar tillräckligt mycket, då jobbar jag ännu mer.
Mm.
Så att för min del så, min räddning var att jag brakade ihop.
Mm.
Det var det, absolut.
Att vad hände då? Var det liksom fysiska symptom?
Ja,
då?
Det började med, för att det är aldrig, det är väldigt, en del säger så här att plötsligt gick jag in i väggen. Nej, det händer inte plötsligt. Förlåt, jag har doktorerat på det här.
Mm.
För att när jag var så sjuk och nere på botten så var det fanns ingenting. Det fanns ingenting. Min husläkare, han sa, jag vet inte vad vi ska göra med dig. Du kanske ska gå ut och promenera.
Mm.
Det fanns ingenting. Det fanns en liten frivillig grupp i ett föreningshus i Rimbo som jag åkte till. Och satt och pratade med andra som också mådde dåligt. Men
började du gå i terapi och så då? Eller hade du gjort det innan?
Ja, nej, men alltså, nej. Det började med att man, det börjar alltid, eller alltid, det ska jag säga så här, det börjar ofta med att man börjar sova dåligt.
Mm.
Det är det första varningstecknet. Så tro inte att om du sover dåligt, att du liksom bara, om det pågår i mer än 3 månader, då är det en larmklocka. För min del så var det så att jag vaknade tidigare. Och då tyckte jag att det är ju så bra att jag vaknade tidigare, för då får jag jobba lite till. Vilket är så här dum i huvudet, varning. Och att man inte kan somna på kvällen. Det är varningssignaler. Sen då så lyssnar man inte på det, och då blir kroppen lite tokig där inne och tänker, vad fan, hör hon inte vad vi säger? Och då släcker man ner verksamheten i magen och då skiter det sig där. Så då får man magkatarr och lite magsår om man inte sköter den. Och då, för mig, för min del, så var det ett plus i kanten, för då hade jag Losec på skrivbordet. Alltså, Kristina jobbar jättehårt.
Mm.
Så det här är alltså vansinnigt, men vet du vad det värsta av allt är? Det är att det fortfarande finns kvinnor som tror att de kan jobba, att, för det här är oftast män också, men jag kan ju bara tala för hur det var kvinna. Det finns fortfarande småbarnsföräldrar som tror att de kan ha varsitt heltidsjobb och 2 små barn utan att må dåligt.
Mm.
Och det förvånar mig, att vi inte har blivit mer intelligenta.
Mm.
För det går inte ihop.
Nej. Det brukar ju återkomma ibland här i podden, kan jag
exakt.
Säga. Och många som har tankar och råd kring hur man ska managera sin tillvaro.
Ja, men det
för det
man
finns ju sätt, men det är ju ändå intressant att du nu säger att det här är din stora sorg, att du inte var. Så att det ligger ju liksom väldigt mycket i den här perioden när man, för nu sitter ju du och jag här båda två och kan relatera till den där perioden när allting bara skulle vara så himla bra överallt. För det räcker ju inte med att prestera på jobbet, utan det var ju även hemma väl för dig.
Ja, det var det. Och med det som du säger sagt, så var det naturligtvis så att jag kan köpa tjänster, och det tycker jag är fantastiskt, men inte utan, så går det inte. För dygnet har bara 24 timmar, så att du kommer att vara rökt. Åtminstone när barnen börjar förskolan, eller de, du vill att de ska ha aktiviteter och bli liksom aktiverade och få olika insikter och så vidare.
Var det under den här perioden som du började gå i terapi?
Ja, så jag fick ju då veta utav en psykiatriker, så fick jag veta att du kan inte hantera ditt liv. Här är citalopram, alltså antidepressiv medicin. Och det måste du ta för att du ska kunna få terapi här. För att du fungerar inte. Vi kan inte jobba med dig. Så att det var ett stort nederlag. Ja. Och liksom titta på det där, det är inte värt. Sen okej, att terapin, den gjorde ju att jag fick förståelse för otroligt mycket saker. Så jag satt på öppen psyk i ett år. Inte ett helt år i sträck då. Men det är liksom... Om man pratar karriär och liv, så är det, och så vad ångrar och vad ångrar du inte. Jag ångrar inte att jag liksom gjorde misstag som slutade med att man stod framför vd:n och fick utskällning. Eller jag ångrar inte att jag inte gjorde som George Lucas sa på Star Wars. Jag ångrar inte sådana saker. Jag ångrar att jag inte såg vad som var viktigt. Jag tror inte, alltså idag så ser ju jag att det har färgat av sig på mina döttrar. Och idag är de 27 och 29 och extremt högpresterande. Och det är det där att vi ska vara jävligt försiktiga med att inte förstå innebörden av att barn gör inte som du säger, utan de gör som du gör. Så att i det fallet så är det ju, de är ju en kopia utav mig där.
Ja, såklart.
Och att de är hårda mot sig själva, och det är så smärtsamt att stå och titta på och veta att mitt ansvar är att gå tillbaka till mig och fråga mig själv, okej, hur hade du velat bli bemött under den här tiden? Och då är det ju alltid, svaret är ju att inte på det sättet som du bemöter dina barn. För att jag gör ju så här till dem och säger att men det där är tillräckligt bra. Älskling, du är så duktig. Du vet, det är ju så där, hade någon sagt det till mig i den åldern så hade de fått en käftsmäll. Så att det handlar för
mig... Vad ska man göra då? Har du kommit på det, du som har nu fördjupat dig i detta bland annat de senaste åren?
Att ge bekräftelse på rätt saker. Att jag ger bekräftelser på inte vad de gör, utan vad de är. Jag fick bara bekräftelse för vad jag gjorde. Och då blir det liksom som ett rum utan tak. Kanske hade jag liksom varit annorlunda om någon hade sagt att Kristina, du är en otroligt lojal och fin medarbetare, istället fan vad bra jobbat med den senaste budgeten. Tror du att du kan öka 5% till nästa månad? Så att jag ger dem bekräftelse för att de är, inte för vad de gör, för den har de redan.
Men de har fått det nu, antar jag.
Ja, nu ja. Och det, ja, precis. Och det var ju det jag menar, att även om jag gav dem bekräftelse på det sättet när de var små, så såg de ju någonting annat. De såg ju mig i köket när jag sa, kan ni bara sitta stilla för jag håller på att göra i ordning maten till alla som kommer om en liten stund. Och jag vet när allting skulle vara gjort av mig, allting skulle vara perfekt. Du vet, så här, duka borden efter årstidens färger och allting skulle vara i par och man fick inte ha halvfabrikat utan det skulle vara och så vidare. Och det skulle göras jävla temakalas där glasstårtorna såg ut som tåg och du vet, allt det där för att få bekräftelse. Och ungarna sket ju vilket, de ville ju bara ha sin goala kexen och det som var emellan. Så att, jag menar, det var ju så här, verkligen, vem gör du saker för och varför? Men då var det, jag minns, jag fick några uppgifter utav min terapeut, fantastiska Marja som räddade livet på mig.
Mm.
Och hon sa att nu ska du, nästa gång som ni bjuder hem någon, så ska du köpa färdig mat.
Gud vad härligt, du fick det i läxa alltså.
Alltså, det är...
Hur gick det?
Ja, jag minns, jag ser den här filmen framför mig. Jag går in på en affär i ett centrum och vill köpa fisksoppa. Och jag säger till den här expediten att spisen har gått sönder. För jag kan inte laga mat själv.
Spisen du liksom har gått sönder. Får till en liten nödlögn.
Jag måste alltså förklara varför jag köper färdig mat. Alltså idag lever jag på färdig mat. Det är som att jag försörjer hela Vasastans krogar. För att jag lagar sällan mat. Eftersom man har gjort det i 20 år så känner man bara att det räcker nu. Men det var hemskt. Och sen när de kom, jag vet vilka det var också. Den är så tydlig den här bilden. Och så svårt var det alltså för mig. Så mycket känslor var det för mig. Så att jag ber om ursäkt för att jag serverar färdig mat.
Mm.
Ja, det var hemskt, svettigt.
Men du klarade det och nu är du ute ur,
nu är jag ute ur det. Ja, ur men det jag säger att det tog så...
Hur lång tid tog det också från det du liksom stod där och inte visste varken ut eller in?
Mm, då hade jag tappat minnet.
Ja, det var så illa.
Ja, då hade jag, visste jag skulle till en mediebyrå men jag visste inte det. Och jag visste inte var jag hade bilen eller så. Så då fick jag ju hjälp och så fick jag åka till... De ringde ju efter en ambulans. De undrade liksom, vad är det här för någonting? Men det tog 2 år innan jag kom tillbaka. Det tycker jag är så spännande när man säger gud, du måste komma tillbaka efter att du gått in i väggen. Nej. Alltså anledningen till att det är en vägg, att det står en vägg där, är att du inte ska gå den vägen. Du kommer ju inte tillbaka. Och det är sorgligt för att har du väl gått in i den där väggen, vad man nu än vill kalla det för, och då är det en utmattningsdepression, syndrom eller vad du nu än är, då kommer du inte tillbaka. Mm. Då måste du göra radikala någonting. Förändringar.
Gjorde du det?
Ja, det gjorde jag. Och med stor sorg. Och den största sorgen var när jag kommer tillbaka till Egmont. Då har jag varit sjukskriven i 9 månader. Då vågar jag gå tillbaka. Och det sitter... Det här var så tungt. Då sitter det en person där i växeln, i receptionen. Som inte vet vem jag är. Och ringer efter en av mina gamla kollegor som kommer ner och hämtar mig.
Det var inte vad du behövde.
Nej, och jag ser att det här företaget klarar sig utan mig. Det var en jättestor smäll. Jag hade trott att jag var oumbärlig. Och då sa jag upp mig. För jag sa att jag kan inte komma tillbaka hit. För jag känner att det är liksom... Jag skulle falla in i samma mönster. Så att jag gjorde en jättehelomvändning där.
Och vad gjorde du då? Vad hände?
Det var då jag började lite grann med min egen låda. För jag visste att jag hade lärt mig så mycket så att det här kan jag applicera på andra. Hade en fot kvar i resebranschen och jobbade mycket, konsultade som marknadschef till stora delar. Men i det här läget också så var ju ungarna upp i tonåren och sen så kom min man hem en dag och sa att han skulle gå vidare i sitt liv och så blev det ytterligare en liksom kris. Så att det allt nog och medan så var väl jag har lärt mig så mycket och det har väl blivit lite granna som du vet när man byggde Lego. Ja, så har man en sån här jättestor låda med legobitar och man bygger och bygger och bygger och bygger och bygger och det blir, oj, kolla vad det blev och kolla vad det här blev. Nu vet jag vilka bitar jag ska använda och jag vet vad det blir när jag bygger. Jag är extremt trygg i vad jag liksom vill och vad jag använder min kunskap till. Och,
Men du fördjupade dig ju, har jag förstått, i psykologin och massor, och nästan så att du liksom pluggade och doktorerade på ett antal olika ämnen som du nu föreläser om och grundar i.
Men jag ville ju lära mig, för jag tänkte så här, om livet ska bete sig så här som det gör, att man får en smäll då och då, så kan man väl räkna med att det kommer vara så under livet. Alltså förr eller senare så får man en stor tjotta blängare, och det kan vara precis vad som helst. Man kan bli skitsnackad, om man kan förlora någon eller något. Och i alla de här avseendena så måste jag ju ta ett eget ansvar för hur jag ska hantera det.
Mm.
För att ägna de dagarna som jag har kvar åt att vänta på att någon annan ska lösa det här, det går jag inte med på. Absolut inte.
Men var det så att du var i det, om man tänker då, första gången när det krisade då? Att du började fundera på vem man kunde blamea på.
Och ja, så, absolut. Ja. Mm. Ja,
du var inte så här klok redan då?
Nej. Nej, det tog lång tid innan jag blev klok. För att då var det också så här att, ja, men, och jag minns att det här var lite tufft, och jag tror aldrig jag har berättat om det här förut, för att då när jag skulle tillbaka och hade sagt upp mig från filmbolaget, eller jag hade sagt upp mig och kommer hem och berättar det, och jag får en sån utskällning.
Mm.
Och vi hade det liksom, ja, det har jag aldrig berättat någonsin. Jag får en ordentlig utskällning för att jag inte tar ansvar, och för att jag och jag kanske inte sa till honom att jag hade sagt upp mig, för att jag visste att han skulle säga att det får du inte göra. Sen så sökte jag ett jobb. Och jag sökte ett jobb och fick ett jobb i närheten av där vi bodde som säljare på ett hotell. Och jag kände bara, gud, jag kan tillbaka till hotell. Jag kan hotell.
Mm.
Och då vet jag, jag ser mig själv. Jag ligger i sängen och han kommer in och så säger han, tror du på riktigt att vi kan leva på en lön där du jobbar deltid? För jag hade ju insett det, att jag kan inte jobba heltid. Så att, ja, jag var en sån jävla mes också. Alltså,
ja, men det var tack, Kristina, för att du berättar de här sakerna. För jag tror att vi åker ju på de här grejerna. Och framförallt alltså att du sitter där nu och sen har hittat dina nycklar för att liksom kunna hitta din väg. Och det är ju olika förstås för alla. Man kan ju inte säga att alla ska göra your way.
Nej.
Alltså, liksom, vägen till glädje och lycka i livet, det är ju det du föreläser om idag.
Mm.
Och då var det så smärtsamt där, och jag kan riktigt liksom, jag ser ju det i dina ögon nu, och jag ser det också, kan se framför mig att det där var ju riktigt pissjobbigt, om man får uttrycka sig
så. Ja, det var det. Och jag var så rädd för att förlora honom. Jag var så rädd för att förlora min familj, så att jag... Och det var ett rätt billigt pris att betala, kände jag.
Mm.
Jag får ju så mycket tillbaka.
Mm.
Så att det var jag kände mig usel.
Mm.
Och det var inte så att vi behövde ha de pengarna. Alltså, vi hade aldrig gjort upp någonting sånt liksom. Han tjänade ju jättemycket pengar.
Mm. Men, alltså pengar och prestation och det här som man på något sätt tror är vägen till framgång och lycka.
Ja.
Det säger ju all lyckoforskning att det är ju verkligen inte det som vi blir, och ändå är det det som vi håller på att springa efter.
Men det är ju också mätbart.
Är det inte fascinerande?
Det är väldigt fascinerande, men det är också mätbart och enkelt att... Och jag märkte att jag gick i den här fällan bara häromdagen.
Mm.
För att jag skulle presentera människor för varandra. Och, Och jag står där och presenterar. Det här är Kalle, han jobbar med tennis. Det här är Sofie, hon jobbar med... Det är ju verkligen inte det vi är. Och ändå är vi så liksom inkörda på det. Mm. Så att det är mycket som jag... Jag kan känna en viss besvikelse i att... Och då också när vi pratar om scen, alltså just det här med jämställdhet och sådana saker också, så kan jag känna en viss besvikelse. Vad fan, är vi så jävla tröga? Går det så långsamt? För det finns fortfarande kvinnor som gör som jag. Mm. Som, ja, men jag kan ta det här, det är lugnt, jag behöver inte. Det finns fortfarande kvinnor som vill prestera och göra karriär och ska klara allting hemma själva utan att köpa tjänster till allting. Och så, jag tycker det är så synd att vi inte... Vet du hur många dagar vi har på oss?
Nej.
om vi lever tills vi blir 85, då har vi 29 000 dagar. Men då måste man, då räknar man oftast bort om den tiden då, man dagar som symboliskt, då måste man räkna bort en tredjedel av den tiden, för det är den tiden vi ägnar åt att sova. Mm. Och sen måste man räkna bort, tycker jag då, en fjärdedel av de dagarna som blir kvar där, för då är vi antingen så dementa så att vi inte begriper vad vi gör. Känns som liksom, ja, ingen kvalitetstid. Eller så är vi spädbarn så att vi inte begriper heller. Så att netto har vi 14 000 dagar.
Totalt på ett liv.
Ja. Mm. Och ja, men du och jag har väl levt upp hälften.
Exakt. Hur mycket har vi då?
Så att jag menar, därför så blir det så, och jag påminner mig. Nej, men jag påminner mig om det här varenda dag. Mm. Gör du saker av rätt anledning? Fattar du beslut av rätt anledning? Och en sån belöning att få gå och lägga sig på kvällen och skriva att ja, det gjorde jag, idag gjorde jag det.
Men lever du som du lär nu kring de här frågorna? Ja. Jag är så imponerad av det, för att jag försöker också, men jag tappar det liksom. Och så kommer jag på mig själv av att hamna i den här prestationsbekräftelsefällan och helt plötsligt tycka att jag är usel och såna där tankar som, alltså jag lär ju ut de här sakerna också, fast i lite andra sammanhang. Och är så fascinerad över mig själv ibland.
Fast jag... Nej, men alltså, det där är... Ja, var fascinerad. Ja. För det är precis så vi är.
Nej, men vänta. Fascinerad utifrån att nu är jag där.
Ja, men det är ju så vi är. Livet är ju så. Och att det här blir jag provocerad att folk säger, aha, ska man bara då gå runt och vara glad och trygg och så här. Men jag har väl, jag grät för några veckor sedan när jag inte fick vara med ett gäng som jag ville vara med. Jag blev jätteledsen, kände mig bortvald och undrar, vad är det för fel på mig? Det är jätteviktigt att härbärgera sådana känslor också.
Mm.
Men det är viktigt att veta vad jag ska göra för att inte stanna kvar där. För att jag mår sämre om jag stannar kvar där. Jag är... alltså alla känslor måste vi ha. Vi tvivlar på oss själva. Det är klart att man gör det.
Mm.
Men då vet jag vilka verktyg jag ska ta när jag vill komma därifrån.
Mm.
Och anledningen till att jag vet att en av anledningarna till att jag lever som jag lär, det är att jag hör mig själv varenda dag. För att jag håller ju föreläsningar varje dag i princip. Och ja, men jag får ju, det här är en jävla bandspelare som går, så att jag blir påmind hela tiden.
Det är ju perfekt ju, ja. Så du får ju en repetition.
Jag vet. Så att, nej men det gör jag. Jag vet att jag känner liksom att jag vill ha den här, jag vill vara mentalt stark, precis som man är, vi pratar så mycket om att du måste bli fysiskt stark, då gäller det blir och så vidare, men mentalt, varför tränar vi inte det? Varför tränar vi inte det redan när vi är runt 17, 16, 17, 18, 19 år? På riktigt träna det, för att sen så kommer livet, och då kommer livet inte vara särskilt behagligt, för sånt är livet. Mm. Vi blir alla drabbade på något sätt.
Mm. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Men vad ska man göra när man hamnar i de här? För jag menar, det har ju både du och jag gjort nu. Du har beskrivit två tillfällen här nu som ju känns som så här, uppvaknande ögonblick också.
Mm.
När man får den där riktiga käftsmällen som gör att man, vad är det som hände?
Ah.
Och det där händer ju, kriser drabbar ju både yrkeslivet och livet.
Ah.
Vad tycker du, nu med den vetskapen som du har, vad är det bästa liksom man kan göra i de här situationerna?
Alltså jag tror det är precis som alltså, vad ska jag säga, det är precis som liksom när man ramlar och slår sig, då är det så här, ja, fast vi förebygger det lite.
Mm.
Ha en hjälm när du cyklar istället för att börja laga en sprucken skalle. Så det är nog förebyggande som jag tycker är viktigast. Sen när man väl har hamnat i ett läge där man mår dåligt, så är det lättare att ta sig därifrån. Men någonting av det viktigaste som jag tycker är att vara extremt noga med vad du har för drivkraft.
Mm.
Det är stabiliteten i allt. Det är den mentala krockkuddens absolut största och viktigaste del. Om du vet varför du fattar beslut, så behöver du aldrig, då kan du alltid ta ansvar för de besluten fullt ut. Och då menar jag så här, att min drivkraft var bekräftelse.
Mm.
Kan man ha det som drivkraft och vara hållbar? Jag pratade med ett gäng chefer här för några dagar sedan. Och då var det en chef som sa att min drivkraft är bekräftelse. Jag ifrågasätter det. Kan man ha det som chef?
Mm.
Att jag drivs av bekräftelse. För då är de besluten jag fattar i linje med vad jag behöver. Vilket är bekräftelse. Och det är det jag drevs av. Jag drevs av bekräftelse. Och det var enkom därför som jag gick in i väggen.
Mm.
Så lägg inte allt ansvar på arbetsgivaren när man pratar om sådana saker. För har du någon som knarkar bekräftelse, mm, då är det ju rätt körd i alla fall.
Mm.
Så att jag skulle säga att idag vet jag att jag drivs av glädje, generositet och lärande.
Mm.
Där hittar jag min, det är det jag drivs av. Det är någon av de drivkrafterna är anledningen till att jag sitter här.
Mm.
När du frågar.
Mm.
Ja, det ligger i linje med. Jag vill lära mig och jag tycker att det är roligt.
Mm.
Så att i alla lägen så är det lättare för mig när jag har koll på mina drivkrafter. Hade jag haft koll på mina drivkrafter och inte legat där i sängen när han sa, tror du på riktigt att ett deltidsjobb funkar för oss? Min drivkraft där var älska mig, då fattar jag ju beslutet ut efter det.
Mm.
Hade min drivkraft varit att jag ska göra det som känns bra för mig, eller utvecklande eller lärande, och sen samtidigt haft en lite bättre självkänsla, så hade jag kanske fattat ett annat beslut.
Mm.
Så att jag tror att det är viktigt, allra viktigaste, att grunda först innan du skadar dig. Och då räcker det inte. Det är som jag brukar säga så här, så ska man ha magrutor så är det varenda en fattar att man måste ner på golvet och göra sina sit-ups. Alla fattar det. Alla fattar att man måste göra det varje dag. Och det är samma sak här. Det är liksom, gör det jobbet, ta fram dina drivkrafter, läs på, plugga.
Mm. Och plugga sig själv handlar det ju,
ja,
om då.
Exakt. På, ja,
att,
precis.
Att lära känna sig själv. För hur hittade du dina, att det var det här som var dina drivkrafter?
Det skulle jag säga är en spin-off av självledarskap. Att jag har pluggat det.
Mm.
Att jag har pluggat och lagt ner tid på det. Att jag har gått ledarskapsutbildningar som är spännande. Att jag använde hela förra sommaren åt det bästa man kan göra om man ska bli bra på att leda sig själv, nämligen lära mig galoppera. Ja, men alltså det finns, det är KBT och ledarskap i ett fantastiskt kombo.
Hur gick det?
Det gick jättebra, men fan alltså vad jag fick jobba. Och då red jag på en quarterback, och det är en häst som intelligent, otroligt intelligent, och hon är dessutom en gammal SM-vinnare i reining, heter alltså västernridning. Och hon var, ja, men hon lärde mig så mycket om mig själv. Jag satte mig där och talade om för henne vart vi skulle gå någonstans. Och hon bara, nej. och det var så här, och jag lärde mig henne. Och hon sa så här, alltså hästen, vi pratade liksom i huvudet. Du är inte tillräckligt övertygande. Du tror inte på det här. Du tror inte att du kommer att klara det här. Så att jag går åt vilket jävla håll jag vill. Och hon som lärde mig, hon sa det att alltså, den hästen utmanar dig. Och att lära sig att slappna av och tro på att du kan leda, i det här fallet en häst, det lärde mig väldigt mycket.
Mm.
Så att jag...
Så det var inget så här, du bara satte dig ner och började fundera på vilka är mina drivkrafter?
Nej.
För så enkelt är det ju inte, utan det är ju ett upptäckande som man behöver göra med sig själv.
Ja, jag skulle säga så här att man kan göra det på många olika sätt. Man kan rita tre cirklar.
Mm.
I en cirkel skriver du vad du är bra på. I en annan cirkel skriver du vad du skulle kunna slåss för. Och i en tredje cirkel skriver du vad du gör när du får bekräftelse. Och där de tre cirklarna möts, där har du sannolikt någonting som
den
är
heter,
passion. Ja, det heter Ikigai.
Ja, just det.
Ja. Mm. Den kan man leka och laborera med. Sen kan man också fundera lite grann på att om du från och med imorgon så får du inte ha det. Imorgon så är det här huset, fantastiskt fina huset som vi sitter i, du får inte,
som vi funderar på att sälja,
ja, eller hur? Alltså, det är till försäljning och jag är singel. Nej. Men alltså, då är det här huset borta, du har inte det här jobbet, vad skulle du jobba med då? Och då har du allting i hela världen att välja på, du får välja på precis vad du vill, du får välja i vilket land du vill vara, pengar är inga problem, du har kompetensen, och familjen är med på liksom spåret, så välj. Och då är det många som, oh, men gud, vad skulle jag välja då?
Ja, ja, men det, vi har ju väldigt svårt oftast att ens tänka den tanken.
Ja, men visst är det lite svindlande?
När jag har jobbat med karriärrådgivning och coachning så, ja, så är det ju, det, alltså vi har ju lite skygglappar på oss själva på något sätt.
Ja.
Det är svårt att komma på det. Vad är det som är riktigt lustfyllt? Brukar jag ju försöka, ja, så här, när har, ja, det varit som allra roligast?
Ja.
Men det kan ju då vara ett bekräftelseögonblick som har varit,
ja,
roligt.
Ja, precis. Och när man får frågan, vad har varit roligast? Då är du ändå kvar i din box.
Exakt.
Mm. Jag hade en workshop med onkologer här för en tid sedan. Som har ett, alltså ett otroligt viktigt jobb. Mm. Och då gjorde vi den här, vad skulle du bli då? Mm. Och då är det en som så fantastiskt, va? Ja, men då vill jag bli bilmäck. och då menar jag så här, att då tar man det som lockar honom där.
Mm.
Det är sannolikt då att pilla, pyssla, förstå, laga. Sätta ihop saker och ting, få det till att fungera, då ska han använda de drivkrafterna i det jobbet som han har, och göra mera utav det. När jag gör den här tankeomgången två gånger per år, och när jag gjorde den nu innan, för jag jobbar på terminer, jag är så här, jag jobbar ju,
ja,
väldigt
du
mycket
jobbar
med skolan
som typ lärare,
ja, typ så att inför höstterminen så gjorde jag den, och då är jag då i höst så är jag marinbiolog.
Okej, så det blir olika för dig?
Ja, fast det ligger också, det är det som är spännande, för det ligger också i linje med varandra så. Mm. Men nu är jag marinbiolog i Australien och dyker, jag skulle aldrig kunna tänka mig dyka, men eftersom man har nu fri fantasi, jag dyker och räddar stora barriärrevet.
Mm.
Och då är det lite grann i linje med min andra yrket då som jag hade i våras, det var att jobba med föräldralösa elefanter i Kenya. Någonstans där ser jag att jag vill någon gång någonstans göra världen bättre.
Mm.
Och det är det jag jobbar med, fast i min värld där jag är idag. Och det är det som är min starka, starka drivkraft.
Och när du är ute och föreläser och träffar ju väldigt mycket nya grupper hela tiden. Mm. Vad är det som ger dig den här liksom, när blir du som allra gladast nu då?
Det är jag.
Är det när det är mycket applåder
Nej. Hade jag haft, och det är också spännande, för att när jag förlorade alla jobben för ett år sedan drygt, för då alla föreläsningar försvann.
Precis. Det var inte så.
Nej. Hade jag haft drivkraft, bekräftelse, applåder, då hade jag ju inte stått stadigt.
Nej,
det jag drivs av, eller som jag blir gladast av, det är när jag förstår att jag får poletten att trilla ner.
Mm.
När folk ser att, aha, just det, jag kan ju påverka det här själv.
Mm.
Helvete, det har jag missat. Eller när jag får chefer att förstå att, ja, men just det, det är ju då de vill följa mig. Jag måste ju tänka på de sakerna. Det är det största. Alltså det är det största. Jag fick ett meddelande på något socialt media här för en tid sedan. Så var det en som skrev, alltså du var och föreläste för oss i, jag tror det var i Värmland, för 3-4 år sedan. Och jag kommer aldrig glömma det. Jag var sjuksköterska och du pratade om drivkrafter. Idag är jag bonde. Jag älskar mitt liv. Och då blir jag glad. Mm. Inte för att Värmland förlorade en sjuksköterska, men för att man, det är så lätt att göra saker för att det förväntas att jag ska göra det här. Eller det ligger i linje med. Jag träffade en ung kille här för något år sedan som och förlåt att jag skrattar, men alltså han sa att han berättade att han hade då studieskulder, han hade utbildat sig till sjukgymnast. Och han hade valt det efter gymnasiet, vilket är helt galet att välja universitet efter gymnasiet, för man vet ändå inte vad man vill då. Och det hade han gjort eftersom det är så vi förväntas göra. Och då hade han valt sjukgymnastikutbildningen, och nu så stod han där och var runt 30 och sa, jag hatar att ta i folk. Mm. Jag vill inte jobba med människor. Jag vill inte se en enda kropp till. Då spyr jag. Och jag har bara försökt så här, det kanske ska bli så här, massör. Aldrig. Jag vill jobba med siffror. Jag vill plugga ekonomi. Mm. Och att vi liksom hela tiden ifrågasätter, är det här rätt sak jag gör? Mm. För det är bara på det sättet som vi blir hållbara. Det är bara på det sättet som vi blir hållbara. För när man pratar om drivkraft så kan man ju faktiskt ha fel drivkraft också.
Mm.
Att ha en drivkraft, jag pluggar till sjukgymnast för att det förväntas av mig att jag ska göra det.
Eller för att mamma eller pappa...
Exakt!
Det kommer jag ju tillbaka ganska ofta till här i podden.
Ja.
Att man antingen gör någon parallell till... Mm. Eller ibland, så ganska ofta, så är det så här, mamma eller pappas drömmar som de inte blev.
Exakt.
Som barnen ska uppfylla. Typ.
Ja. Visst är det
jag
så.
Ville jättegärna bli arkitekt. Och det var så här, jag pryade till och med på arkitektkontoret.
Nej.
Och det var därför att det var min mammas dröm.
Oh.
Och hon blev inte det. Men då hade jag hört henne säga det här, vet du. Oh. Så satt jag där på arkitektkontoret och ritade skisser. Och jag var så här, du vet, jag ville ju rita lite blommor och lite så här glada färger. Och det var ju bara helt fel. Här var det ju så här raka linjer och inte en millimeter utanför. Du vet. Så jag var ju usel. Det var ju bara konstatera att det där var ju fel. Men det är ganska intressant, eller hur?
Att, ja, verkligen.
Att man har så mycket idéer om vad man borde göra eller vad som är rätt och sådär.
Ja, och att man har, precis som du säger, att man får ju det från föräldrarna mycket och sin omgivning.
Vad gjorde dina föräldrar?
Mina föräldrar, pappa är gammal musiker, musikdirektör, och mamma är hemmafru.
Mm.
Ja.
Men det är musiken som är hans...
Det är hans drivkraft. Han är 85 år snart, om några veckor. Och han har två syntar hemma och komponerar låtar. Skickar in till Melodifestivalen varje
år. Åh, nej, vad underbart.
Ja.
Så han har en tydlig drivkraft.
Han har en tydlig drivkraft. Mm. Och... han säger det att, ja, det blir nog ingenting, men jag har roligt. Idag vet du, idag kom jag på hur man lägger på trummorna. jag beundrar honom så mycket. Han har, om vi säger att han har nog två liv. Och det är liv nummer ett, det var också i kyrkan. Och han är mera liksom, har tyngre bagage därifrån.
Mm.
Eftersom han är en äldre generation. Så jag är så glad för hans skull. Han är fri och att göra det som han brinner för.
Mm.
Och han lär mig någonting varenda dag. Och jag vet att, alltså, är det någonting, kan man säga, som pappa har lärt mig, det är väl entreprenörskap. För att vid sidan av har han alltid hittat på saker. Han har skrivit musik, undervisningsmaterial. Han har haft kurser som han har gett ut i häftesform när man skickade på posten. Han tyckte att Tyskland, där är det så mycket människor, så där borde jag kunna spela eller tjäna pengar på att lansera min undervisningsbok. Och då kunde han inte tyska, så då bestämde han sig för att han skulle lära sig tyska. Och lärde sig tyska flytande på 3 månader. Och det är sånt där. Han är för jävla bra.
Du har
alltså
ärvt en del egenskaper där.
Ja.
Men du, om man skulle... Vi ska ju summera lite snart. Och då tänker jag att jag skulle ju så gärna vilja att du... Ja, jag vill ju liksom suga ut det mesta av din kunskap, och det är lite svårt när man tittar på alla böcker och föreläsningar och grejer som du har skrivit på det här ämnet om, eller det är flera ämnen, men framförallt om hur man ska, hur ska vi bli lyckliga och hela som människor? Vad är dina liksom konklusioner förutom det här med att hitta sin drivkraft? Det är ju, eller sina drivkrafter. Mm. Det är ju en...
Alltså, att aldrig sluta intressera sig för på vilket sätt jag kan känna mig som bäst. Alltså, när känner jag mig som bäst? När är jag gladast? Vad händer då? Och inte bara konstatera att just det är då. Utan ta reda på, men varför? Vad var det för någonting som hände då? Vad var du någonstans? Och vad var det för någonting som var viktigt då? Att aldrig sluta plugga om sig själv. Sluta aldrig.
Du har inte slutat.
Nej, jag har en jättetjock bok på mitt bord här. Var kommer alla känslor ifrån som handlar om hjärnforskning? Mm. Och det är också någonting att hela tiden lära sig om sig själv gör att du också får insikter i vad du är, alltså vad du har dina styrkor och svagheter. Och att plugga självledarskap är ju att ha en respekt för styrkor och svagheter. Att vara transparent i det och förstå varför jag blir arg, av vilken anledning blir jag rädd. Alltså det är ju ett otroligt intresse som ligger bakom det för min del. Eftersom jag vet att imorgon är det bara 4318 dagar kvar. Så att för min del så är det jätteviktigt att ta ansvar för att du omger dig med rätt personer. Mm. Börja där. Har du människor runt omkring dig som är där av rätt anledning? Mår du bra när du är tillsammans med dem? Vilka är du med när du mår som allra bäst?
Har du gjort lite så här?
Alltid. Bytt ut två gånger per år. Ja. Mm. Så gör jag min... Det är precis som i en rabatt. En del funkar som perenner och en del är så här ett blomman för dagen. Så att det är samma sak där. Och en relation är sannolikt, om du inte tycker att relationen känns härlig så tycker sannolikt inte den personen heller att det känns härligt. Mm. Så att man bara liksom hela tiden ser om sig själv. För att om du kan se om dig själv hela tiden och vara trygg i att du lever den du är och är ärlig mot dig själv, att inte skaver, då blir du också en person som kan göra bra saker, som kan prestera på arbetsplatsen nu och samtidigt vara hållbar. Du kan ha goda relationer, du kan ta ansvar för dig själv och ditt mående. Så det är A och O för mig. Och jag är inte så där intresserad av andras gräsmattor. Jag har fullt få med att hålla ordning på min egen.
Mm. Och jag har ju ingen gräsmatta längre.
Men jag har ingen gräsmatta. Men för att,
kolla inte bildspråk, på min, den är jätteful.
Nej, men för att prata bildspråk så är det är viktigt. Jag jämför mig inte med andra. Jag inspireras utav andra. Jag har fullt upp med mig själv. Att se till så att jag har koll på min riktning. Och inte på bekostnad av någon annan. Tvärtom. Men jag vet att allting börja med mig. Jag vet ju det. Jag vet att allting börjar med mig. Mm. Alltså i relationer och så.
Mm. Och det var genom de här uppvaknandena som du har berättat om.
Ja, och det som stör mig är väl lite grann att jag inte vaknade själv, utan det var ju någon annan som smällde till.
Dig.
Ja, precis. Och i det är jag ju otroligt tacksam idag. Mm. Jättetacksam.
Ja, för annars hade du inte haft det här jobbet som du har och skrivit de här böckerna.
Nej. Eller kunnat stå framför... Ja, alltså jag stod och pratade med runt ett par, 300 personer som jobbar på SOS Alarm häromdagen. Och för att kunna ge dem verktyg för att vara hållbara när de har ett sånt otroligt påfrestande arbete. Mm. De kan fan inte jobba hemifrån och de kan inte säga att nu går jag på kafferast, utan Nej. De måste sitta där när de är tillsagda att sitta där. De får höra allt. De får, alltså, att det är min största belöning. Det är min bästa grej, verkligen. Att få vara till för dem som inte är bortskämda med ledarskapsutbildningar. Att få möta ett par hundra som jobbar inom äldreomsorgen som sliter, och att få möta 140 pedagoger som jobbar på särskola och som aldrig har fått lov att stänga under pandemin, utan de har varit tvungna att gå dit.
Mm.
Det är så många som gör så mycket för oss, och jag vill ge tillbaka.
Och då ger du någonting, ja, och då ger det. Ja, men det där är ganska så här, boomerang-effekten brukar
det
jag prata
så.
Om.
Ja.
Den är ju fantastiskt härlig när man hittar den. Och jag tänker att man kunde knyta ihop säcken lite kring det här med lyckoforskningen.
Ja.
För jag brukar relatera till den ganska ofta och säga att ja, men är det någonting som hamnar högst upp på de här listorna, så är det ju oftast när vi kan se att vi hjälper någon annan.
Ja. Ja.
Men det du också pratar en hel del om, det är ju att vi måste ju värna om oss själva för att kunna göra det där.
Ja.
Men hur väver du ihop det när du relaterar till det där lyckoforskningen?
Men det är som du säger en win-win. Och nu är det ju så att det finns så otroligt mycket spännande forskning. Jag ligger ju och har nyhetsbrev från alla möjliga universitet i världen för att se vad som händer. Och att förstå på riktigt att när jag är generös, alltså i och med att jag kanske jobbar med en ideell verksamhet, jag kanske hjälper någon, jag kanske delar med mig av min tid, min kompetens, eller som jag föreläser helt utan kostnad för till exempel som härom veckan en kvinnojour någonstans i Sverige. När du är det, så är det så att vi får ett påslag utav någonting som kallas för oxytocin. Vi får en känsla utav samhörighet. Vi tappar fokus på våra egna miserabla situationer när vi sitter och ältar och gnäller över att vädret är så trist eller att man inte hinner det man vill göra. Så att det blir nyckeln för mig.
Mm.
När jag känner så här, gud vad tråkigt, jag är så trött på det här, då vet jag, alltså säg så här, om man har ont i huvudet så tar man sannolikt en Panodil, i alla fall gör jag det. Det är inte så att man liksom går runt och säger att nej, men jag tycker det är härligt att ha ont i huvudet, jag gillar det, jag gillar verkligen att gå runt och ha en skit huvudvärk. Och om jag känner mig låg, om jag känner mig ledsen och inte vill vara där, så handlar det inte om att jag rycker upp mig eller att jag tvingar mig själv att tänka positivt, vilket är så jävla, jag blir så arg när man säger så. Jag säger, tänk positivt. Nej, sluta säga så. Däremot så går jag och gör någonting då som är generöst, för då mår jag bättre.
Mm.
Alltså det är så enkelt. Det är som att ta en Panodil. Varför fattar vi inte att det faktiskt är så enkelt? Att bara lägga på 50 kronor i dricks någonstans när man köper en kaffe för 25. Prova får du se vad de säger. De blir så här, men vårt system funkar inte. Nej, men prova. Alltså, om man har råd med en sån sak. Eller att stanna upp och prata. Det gjorde jag faktiskt i morse. Mm. När jag var på och gick iväg med massa skräp till returpapper och så vidare.
Mm.
Jag har ju också, det är också ett led i att jag mår bättre. Så det är win-win. Det är att hälsa på folk som har, som man säger, dolda jobb. Det är någonting som kommer ifrån en rätt omfattande studie på Stanford University, att hälsa på människor som har dolda jobb, och då är det de människorna som vi alltid går förbi.
Mm.
Och idag hälsade jag på, man bara säger hej till en man som då står i grön väst och plockar skräp ifrån marken. Det är ändå, han gör det fint liksom på en gata i Stockholm, och jag säger hej, och han svänger runt och tittar på mig och säger hej. Vilket fint väder! Ja, vilket fint väder! Du ut och går, sa han. Ja, det är du också. Jag går 8 timmar per dag. Ja, det gör inte jag. Det är ett sätt att bli lycklig.
Mm.
För att där ser man också, det postade jag tror jag på min Facebook-sida i häromdagen, att småprat har en lugnande effekt på oss. Det sänker hjärtat. Slagen, det lugnar ner oss när vi pratar med varandra på just det här småpratet. Så på den posten på Facebook så fick jag en kommentar från en tjej som jag småpratade med 1996 Och hon skrev att det var precis så du gjorde med mig.
Och det var att hon kom ihåg det från...
Ja, det var på en ICA-butik. Och jag gick alltid in och småpratade.
Wow.
Ja. Ja, det ligger där. Hon heter Cindy.
Men det är ju också så här, jag tänker under pandemin, vi ska inte fördjupa oss i det, men jag menar, det har ju blivit ännu mer kännbart, eller hur?
Och viktigt.
Att vi behöver det här fysiska småpratet på något sätt.
Och tro inte att det är någon som mår bra utav en digital småprat, eller digital afterwork, eller mingel. Så utan det är det här. Men det tycker jag vi missar väldigt mycket, och det finns gratis för alla.
Mm.
Underskatta inte det. Om du vill bli lycklig, och det kanske inte är så många som säger nej, jag vill inte bli lycklig, då kan man ju hoppa över det här delen av avsnittet. Men om du vill bli det, om du vill känna en lycka, om du vill känna en glädje, så var generös någonstans. Jag håller upp en dörr. Häng en bullpåse på en grannes dörr. Lägg en tidning som du prenumererar på, som du har läst ut. Lägg den i någon annans postfack. Det finns massa saker att göra.
Eller jag tänker på, kopplat till yrkeslivet också. Mm. Så här, de gångerna när man fick små post-it-lappar som satt med någon glad gubbe på dataskärmen.
Ja.
Eller, alltså de där små grejerna, det kan man ju verkligen tänka på apropå glädje i yrkeslivet också.
Om man nu vill vara lycklig. Exakt så. Nej, men precis så. Skriv någonting på spegeln, eller som du säger, skriv en lapp. Att slösa med komplimanger är också en form, är också ett sätt att skapa en kultur av stolthet på jobbet.
Mm.
Det är också någon studie som jag har skrivit om, så det är också gratis. Mm. Och sen så är det här med, nu sa vi så här, generositet och sen småpratet. Glöm inte det. Ta gärna ut hörlurarna ur öronen när du pratar eller när du betalar. Mm. Annars så kommer jag slita ut dem om jag står bakom dig, för det är det dummaste jag vet.
Uh-huh.
Då kan du prata med kassörskan och prata om vädret. Alltså, det är inte så svårt. Det gör att vi mår bättre. Se till att också jobba med tacksamhet. Det här är också en studie som jag har relaterat till flera gånger, där man hade två forskare från två olika universitet som jag inte minns nu, men de testade på två förskolor i England hur man skulle kunna jobba med tacksamhet. Och det finns det många företag som jobbar med attitude of gratitude, att man för in det hela liksom, i kulturen i företaget. Och då så skulle man testa och se, vad gjorde det här med de äldre barngrupperna? Om man nu då gjorde samlingen på morgonen till en bit med tacksam. Alltså man gick barnen laget runt. Vad är du tacksam för idag? Vad är du tacksam för idag? Och så skulle man mäta då barnens aktivitet och beteenden under 3 månader. På tre dagar så blev barngrupperna lugnare. Barnen samarbetade bättre och ljudnivån sänktes.
Wow.
Mm. Och det var 3 dagar. Mm. Så att jag brukar ju, och där kan jag känna lite grann att nej fan, när jag står framför vissa, när man ser folk, som jag stod framför någon här för en tid, några veckor sedan, och jag sa det, börja varje möte med att gå laget runt och fråga, vad är du tacksam för idag? Vad är du tacksam för, Ulla, idag? Du, Roger, vad är du tacksam för? Och så se sen vad som händer med samarbetet. Och då kan jag se på en del att okej, nu blev det lite flummigt. Men testa, det kommer inte att kosta så mycket. Så att vi lägger väldigt mycket tid och väldigt mycket pengar på program och liksom processer och så, när det ibland kan jag känna bara är så enkelt.
Ja, det är ju det.
Så det är viktigt, tycker jag, att gå ut och bara gör det. Bara gör det.
Mm.
Bara gör det. Så kommer du få se en massa saker.
Vad härligt, Kristina. Alltså jag kan ju sitta här och prata hela dagen.
Nej, men jag är inte klar.
Nej, jag vet, jag är inte klar. Det får bli avsnitt 2, del 2 av det här, tror jag. För att det finns ju väldigt mycket mer att prata om kring arbetsglädje och hur vi kan jobba med ledarskap i våra företag. Och hur man själv kan navigera i det. Ja, men Kristina, det har varit så spännande och roligt att få sitta med dig här. Och jag vill ju som sagt fortsätta prata med dig. Men om det skulle vara så att vi måste ha en avslutande grej här, då vill jag veta, vad är det du ser fram emot mest utifrån de här aspekterna? Att du själv ska bli, om det nu går, att bli ännu mer lycklig och finna glädjen. Vad ser du fram emot? Alltså nu tänker jag så här, framtid.
Gud, vad svårt. För min egen del.
Ja, det ser du.
Alltså, ja, men vi kan säga så här att jag har tagit ett rätt trist och tufft beslut som rör en del utav mitt engagemang i arbetslivet. Som jag inte kan berätta om nu, men det är säkert liksom, och det är väldigt ointressant för alla utom för mig. Men det är för att jag måste följa de drömmarna jag har, och det är att jag ska inom 5 år så ska jag jobba mera i Italien. Så att nu har jag föreläsningar på gång på Sicilien, i norra Italien. Jag har ju mitt hjärta där. Och där bor en dotter, och jag försöker få ner den andra dottern dit också. Så vi kan samlas. Så Italien ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Så att om 5 år då jobbar jag mera där. Och jag har ett litet boende där. Och sen så får vi se om jag... Det kan vara så nu. Nu har jag varit själv och enastående i rätt många år.
Inte ensam, utan enastående.
Jag har inte varit, jag känner mig inte ensam. Nej. Men det kan vara så att jag inom några år kanske har en snäll och smart och snygg man.
Gud, vad härligt. Ja. Alltså, jag tycker det var så skönt att få avsluta med lite så här drömmar.
Ja, jag tänker det är...
Man ska vara här och nu, men man måste ju också tillåta sig att drömma.
Ja, men vi måste ju ha ett sikte. Mm. Så var är jag på väg någonstans? Det är min riktning. Och den känns rätt behaglig.
Och mysigt. Ja. Det ser jag fram emot. Jag kommer till Italien.
Ja, det måste du göra.
Tack snälla.
Tack själv för att jag fick...
Och stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Kristina Stielli. Och om du gillade det här avsnittet och det vi gör i Karriärpodden och Women for Leaders, får du gärna kommentera och gå in och stjärnmarkera i iTunes. Det hjälper fler att hitta till podden. Och vi blir förstås extra glada om du sprider och delar avsnittet. Jag vill också slå ett extra slag för EQ Executive Search, searchbolaget som rekryterar moderna ledare till ledningsgrupper och styrelser med ledorden EQ och Equality. EQ Executive Search har en helt ny metod för att hjälpa våra kunder att vara proaktiva i sin successionsplanering och att ligga steget före för att lösa framtida rekryteringsbehov. Gå in och läs mer om oss och vår metod ProSearch på eqexecutivesearch.com. Det var allt från Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal. Vi hörs snart igen.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.